Ni har dagens tema redan här. Välsignad för att välsigna. Jag tycker att det är fantastiskt att få ha ansvar för predikan på ett ämne som detta. Det är ju som sagt var palmsöndagen idag. Och det är inte så ofta tror jag som just välsignelsetemat ligger överst i palmsöndagspredikningarna. Men jag har ändå valt att göra på det sättet. Och uppriktigt sagt så hade jag den tanken i mitt hjärta innan jag insåg att den här gudstjänsten då jag ska predika skulle vara just palmsöndagen. Men det faller väldigt väl ihop i en helhet här. Det finns ord och begrepp som är väldigt viktiga och särskilt mättade med innehåll. Och ett sånt begrepp, en sån term, en sån verklighet är ju välsignelse. Samtidigt är det ett av de vanligaste orden som vi använder. Och det är ju lite utmanande att ta upp någonting som alla ändå vet vad det är i en predikan. Men varför inte? Vi kanske kan hitta någon variant, någon infallsvinkel, var och en av oss, som berikar lite extra. Det är ett oerhört begrepp. Fantastiskt fint. Jag hörde det senast för 2 dagar sedan på mitt jobb. Jag är lärare på folkhögskolan. Och där var det en man som sa till några av oss, vi välsignar er i allt ni gör. Det var ju vackert. Och jag har med mig här ett meddelande som är ifrån våran mailbox där hemma, ifrån en god vän som skriver på slutet, blessings to you in Christ's name. Vi använder det här begreppet mycket och vi känner till det och det är så rikt. Och faktum är ju att hela den bibliska historien från början till slut har denna tanke, detta begrepp välsignelse med. I hela vår bibel är full av det. En predikoserie pågår ju också i vår församling med olika bibelböcker genom den bibliska historien. Och ja, egentligen den bibliska historien. Och det är väldigt lätt att hitta välsignelsetemat överallt. Det är lite grann av en röd tråd genom Guds ord. Och genom Guds uppenbarelse till oss. Så välkomna till en stunds eftertanke runt temat välsignelse. Vi ber tillsammans. Herre, med en öppen bibel framför oss vill vi också be för den närmaste stunden då vi ska ta till oss det du vill säga om välsignelse. Vi vet vad det är mycket, Herre, och vi förstår samtidigt att det är ännu mycket mer än vad vi någonsin har förstått. Herre, var med oss i vår stund runt ditt ord. Tala med din ande in i våra hjärtan och Herre, vi ber med förväntan och förtröstan att vi alla ska uppleva en god atmosfär av värme och närhet ifrån dig. Och samtidigt att vi var och en enskilt kan känna ett tilltal ifrån ditt ord idag. Herre, tack för att du är med oss när vi nu öppnar våra biblar och tar reda på lite mer om vad välsignelse kan innebära. Amen. Ja. Är ni med då? Är ni på tåget? För nu kör vi. Det här begreppet som vi har översatt på svenska till välsignelse, det är ett väldigt stort begrepp i Bibeln. Och det hebreiska ordet för det är baraka. Det behöver man inte veta, men det slog jag upp. Jag kan inte hebreiska, men man kan ju googla. Baraka är ett stort ord som betyder många saker, egentligen 3. Det vi talar om nu den här förmiddagen, det är gåvogivande. Baraka handlar om gåvogivande. Och för det andra så handlar det om välgångsönskan. Och välgångsönskan är någonting väldigt vackert som vi kan ge varandra. Och så är det lovprisning. Det är de 3 innebörderna. Jag kommer tillbaka till det strax, steg för steg. Så ni kommer inte behöva vara oroliga för detta. Men intressant nog så betyder det också ödmjukhet. Knäböjande. Det vill säga man ger gåvor och vill ta, ja, lovprisar och önskar välgång i ödmjukhet. Inte från en maktposition utan från en tjänarposition. Så hela begreppet välsignelse har en tjänartouch av uppbyggelse till andra. Och det första vi ska notera här nu då, det är att det handlar om gåvogivande. Gud välsignar oss. Det betyder Gud ger oss gåvor. Allt det som Gud ger och gör i sin godhet. Det är vad välsignelse handlar om. Gåvogivande av Gud till oss människor. Ja, överhuvudtaget till skapelsens. Guds generositet att dela med sig av sig själv. Det är vad välsignelse innebär i den här bibliska meningen. Det innebär också att vi agerar i relation till varandra. Vi välsignar varandra också. Det sker mycket sånt i de bibliska texterna. Människor gör detta till varandra, så uttrycker välsignelse. Herren välsigne dig. God bless you. Det handlar om att en välvilja uttryckt i en slags bön att detta må ske. Och när vi välsignar varandra, vi människor, då är alltid Gud fortfarande källan. Så predikan idag handlar om vad Gud gör. Men han gör det också genom oss när vi välsignar varandra. På Jesu tid och långt dessförinnan så var välsignelsen viktig i Israels folk. Och den välsignelse som då ofta uttalades och fortfarande finns med i den israeliska traditionen, det är en välsignelse som bygger på att prästen välsignar människor. Och när prästen välsignar människor så lyfter han sina händer antingen på det här sättet i axelhöjd i en tradition eller också högre i en annan tradition och separerar alltid sina fingrar. I den tradition som lyfter högt är det på detta sätt, där tanken är att när välsignelsen pågår, när välsignelsen uttalas så att säga, så kan man förvänta sig att Guds godhet ska strömma i de fönster som finns mellan fingrarna, så som jag nu håller händerna med utspända fingrar. En variant är när de förs ihop och förs fram. Och här om man håller den på rätt sätt så uppstår 5 stycken fönster. Och i den israeliska traditionen är de 5 fönstren de vägar Gud vill använda in i människor med sin godhet. Och det är så stark förväntan på att Gud ska agera så att ingen, inte ens prästen själv, ska titta på sina händer. Om det skulle hända att Guds härlighet drabbar kraftfullt, då ska man inte se det. Det är farligt. Det är så mycket kraft. Men man kan uppleva det. Och det här är en stark tradition som innebär att välsignelseönskan, att välsigna andra människor, har blivit central i den judiska traditionen. Och därför är det inte konstigt heller att den är central i vår efterjudiska tradition i biblisk mening. Jag talar nu om Kristus som kom och som uppfyllde alla profetior, och vi talar om församlingens tid. Vi välsignar också varandra. Så vi har alltså att Gud välsignar oss, och det är Guds gåvogivande. Och så välsignar vi varandra, och det är en välgångsönskan. Och för det tredje så välsignar vi Gud. Och det var det som hände i den text som Björn läste för en liten stund sedan. Välsignad vare Herren, ropade folket. Och välsignandet av Gud, det är när vi uttrycker tacksamhet för allt det här som Gud gör. Så det är rätt att välsigna Gud. Vi ska inte glömma att vi ska välsigna Gud genom att därmed uttrycka: vi är så tacksamma, Herre, för allt vad du gör i våra liv. Så att gåvogivandet och välgångsönskan och lovprisningen, det är just de här aspekterna. Gud välsignar oss, vi välsignar varandra och vi välsignar Gud. Och då vet vi ju, de flesta av oss som har läst Bibeln, jag förstår att många av oss är vana bibelläsare, då har vi många gånger säkert stött på den nyckeltext som finns i gamla testamentet, i gamla förbundets skrifter, som är den formulering som Gud ger Aaron när han ska välsigna folket. Jag vill läsa den. Den står i 4 Mosebok 6, kapitel 24. Kapitel 6, vers 24 till 26. Det 4 Mosebok 6, 24 till 26. Jag läser ur folkbibeln. Herren talade till Mose. Han sa: säg till Aaron och hans söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Prästens uppgift var alltså att lägga Guds namn på folket. Det vill säga vara förmedlare av Guds närvaro in i folket. Och då välsignar han folket. Det här är en intressant text därför att den också är svåröversatt. Och jag vill nämna det även om det här inte är en lektion på folkhögskolan. Men bra nära höll jag på att säga. Jag kan inte låta bli. Det är viktigt att känna till tycker jag. Att den verbform som används här är svåröversatt. Det närmaste man kan komma på svenska är konjunktiv. Och det är den där önskan. Herrens frid vare med er. Vare är ett sånt ord. Eller varför inte måtte det bli varmt snart så jag kan sitta i solen. Tänk om det ginge åka till Göteborg ikväll. Det är allt det där ginge, vore, måtte. Det är konjunktiv. Och det förstår vi vad det betyder. Men det finns en äldre form som finns i den hebreiska texten och som finns i en del språk fortfarande som kallas optativ verbform. Det är ett modus. Det är ett verbform kan vi säga. Och den påminner om konjunktiven men har en rikare innebörd och går inte att översätta riktigt bra till svenska. Jag läste ur folkbibeln och där har vi Herren välsigne, bevare, give. Det är konjunktiven. Men den här formen som innebär en önskan att få uppleva, den beskriver också den är också en proklamation om någonting som faktiskt redan sker. Vilket skulle kunna locka oss att skriva det i presens. Herren välsignar dig. Herren bevarar dig. Herren ger dig sin nåd. Han ger dig sin frid. Och så har Bibel 2000 valt att översätta. Där står det, Herren välsignar dig och bevarar dig. Och det är ju korrekt. Men lite tunt i förhållande till innebörden kan jag tycka. Det är nämligen någonting som är väldigt säkert som uttrycks i den här aronitiska välsignelsen som den ofta kallas. Det är inget osäkert. Om ändå Gud kunde välsigna, vad bra det skulle vara. Om man kunde visa sig nå, men jag vet ju inte. Det är säkert. Nej. Det är tvärsäkert. Herren välsignar. Han är sån. Detta är en proklamation. Du är under Guds välsignelse. Det pågår just nu. Och du ska längta efter det. Må det hända i ditt liv. För det är redan där. Och det är en proklamation om någonting som är alldeles, alldeles säkert. Vår Gud är en välsignande Gud. När prästen läste de här 15 hebreiska orden och läser så ska prästen alltid vara stående. Det är såklart av respekt för den helige. Och det är en slags, ja, att stå inför Gud och proklamera hans närvaro över folket och lägga hans namn på folket. Det är stort. Det är att vara med och förmedla Guds närvaro in i människors liv. Och det är klart att det är ingenting som man gör slarvigt eller så. Det är väldigt noga reglerat. Den här texten då, 4 Mosebok 4. Om man tittar på den lite noggrannare så ser man också där tre steg. Och den första poängen, den är att Gud tar hand om människorna. Lyssna, jag tar det nu i den här svenska konjunktivformen. Må Herren välsigna dig. Det betyder att hans godhet strömmar till oss. Gud tar hand om oss. Och när vi önskar, må Herren bevara dig. Ja, då är det hans omsorg och hans beskydd. Detta faktum att han tar hand om oss. Så i välsignelsen som uttrycks med de här specifika orden så handlar det om att Gud tar hand om. I fortsättningen så handlar det om att Gud ger generöst. Må Herren låta sitt ansikte lysa över dig. Det betyder han gör dig vacker. Tänk på det. Må Herrens ansikte lysa över dig. Där blir du vacker. Glöm våra ytliga fasadskönhetssträvanden. Vill du vara vacker, låt Herrens ansikte lysa över dig. Han vill göra dig vacker. Den skönheten återspeglar det som vi är skapade till att vara, nämligen hans avbild. Inget kan vara vackrare. Glöm de yttre förutsättningarna. Tänk på de inre. Gud ger generöst av sin skönhet till oss. Och nästa fras där, må han, alltså Herren, visa dig nåd. Det betyder att han gör oss rika. Vi kan tycka att vi är ena fattiga krakar på livsvandringen av och till, av olika dimensioner i våra liv. Men den verkliga rikedomen, den som kommer att bestå för evigt, den är en följd av Herrens välvilja och gåvogivande. Så i den här välsignelseformuleringen får vi veta att Gud ger generöst. Och det tredje steget i den här texten, om vi tittar på den på det här viset, det är att Gud inbjuder oss till enhet. I formuleringen, må Herren vända sitt ansikte till dig. Då betyder ju det att den tillvändheten han då visar inbjuder oss, eller erbjuder oss snarare, gemenskap. Jag vänder mitt ansikte till er. Det betyder jag vill ha gemenskap med er. Ja, ni har ju vänt era ansikten till mig, och det är en massiv upplevelse att se så här många ansikten vända mot just mitt. Så nu bryter vi det. Titta på varandra istället och tänk på att Herrens tillvändhet till dig vill ha gemenskap med det just dig. Titta på varandra och tänk gemenskap ett ögonblick. Se någon i ansiktet. Ni har gemenskap då. Sån är Gud. Och det sista steget, må Herren ge dig shalom, frid, fred. Det hebreiska ordet shalom. Må Herren ge dig shalom, det vill säga hans frid präglar våra liv. Enheten med Gud består i att vi får del av hans själva hjärtepuls, karaktär av frid. Och följden av allt detta sammantaget är då att välsignelsen är ett uttryck för en fantastisk rikedom till livet. Nå. Den texten används som underlag för välsignelseuttalanden också i vår tid. Men nu ska vi gå längre än så. Vi kan inte stanna här. Därför att välsignelse är mycket, mycket mer än 15 hebreiska ord eller översatta till ett annat språk, sagda på ett visst sätt. Välsignelse handlar om vad som sker i våra liv när Gud agerar och hur vi ska hantera det. Och detta berör vår andliga dimension i livet, men det berör också vår fysiska dimension praktiskt i livet. Och vi måste svara på frågan här nu, hur och när går den här önskan och längtan i uppfyllelse som uttrycks i den aronitiska välsignelsen? Och det första svaret måste såklart bli att det sker genom vad Gud gör ständigt i historien. Dagligen, över hela världen och fortlöpande. Personligen också, inte bara generellt utan även personligt. Och det kan vi egentligen inte ta för självklart. Därför att det är underligt att någon vill välsigna en mänsklighet som har gått bort ifrån honom och vänt honom ryggen. Det är inte förväntat. När någon lämnar oss och beter sig illa mot oss och går bort ifrån oss, då har vi snarare en tendens att svara med samma medel och också vända ryggen till. Men så gör inte Gud. Vilket innebär att genom historien då människan har varit på drift bort från Gud, så har Gud ändå valt, trots vårt förkastande av honom, att göra gott mot oss. Och detta är stort. Gud gör gott mot oss även när vi gör ont mot honom eller rent av struntar i honom. Och det är också väldigt intressant att på grund av tillståndet i världen utan Gud är det rent av nödvändigt att Gud gör gott för att världen ska bestå. Om Gud som en konsekvens av människans synd hade lämnat världen åt sitt öde, hade den gått under ögonblickligen. Men Gud väljer att välsigna trots allt. Och det här är en av de viktigaste lärdomarna i den här predikan. Gud gör det han gör trots att gensvaret kanske inte ens finns. Och det som händer när han gör det är att han lockar fram ett möjligt gensvar. Och det kan vända människor tillbaka till honom. Gud är god i alla händelser. Nu ska vi läsa psalm 67 tillsammans. Den kommer upp på väggen. Den är ett uttryck för gammaltestamentlig text som säger just detta. Psalm 67. Har du en bibel med dig och hellre läser i den eller tar en framför dig? Gör det. Jag dröjer ett ögonblick om du vill slå upp den. Psalm 67. Det kan vara svårt kanske att läsa på skärmen, vad vet jag. Vi ska läsa det unisont och tänka på vad vi läser. Gud som den som välsignar under alla omständigheter därför att det är hans karaktär. Ska vi läsa? Gud, visa oss nåd och välsigna oss. Låt ditt ansikte lysa mot oss. Så att hela jorden lär känna vad du gör. Och alla folk får veta att du hjälper. Folken ska tacka dig, o Gud. Ja, alla folk ska tacka dig. Alla länder ska jubla av glädje. Ty du råder rättvist över folken och leder länderna på jorden. Folken ska tacka dig, o Gud. Ja, alla folk ska tacka dig. Jorden har gett sin gröda. Gud, vår Gud, välsignar oss. Gud välsignar oss och hela jorden ska frukta honom. Nu tar vi ett litet samtal med varandra. Varsågoda. Hur har Gud välsignat dig? Ge ett litet förslag på vad du har erfarit av Guds välsignelse i ditt liv. Är det svårt kan du sitta och grunna själv en stund, men delgivning i ett par minuter. Varsågoda, prata lite med varandra om Guds välsignelse över era liv. Vill du säga något? Ja, det kanske är så enkelt som Björn säger där framme. Titta ut genom fönstret, solen bryter igenom. Ja, om vi tänker en stund, bara några sekunder, så kommer vi genast på exempel på hur Gud välsignar. Han gör det ständigt. Han gör det. Det pågår. Vi kan gott proklamera det. Vi har en välsignande Gud som har omsorg om sin skapelse, om varenda människa. Om han skulle upphöra att välsigna skulle det vara ute med oss. Och han gör det utan krav på gensvar. Men han gör det med en djup längtan efter gensvar. Han tänker aldrig sluta. Men han tänker heller aldrig upphöra att längta efter ett gensvar. Så det första svaret på frågan när, var och hur går den här prästerliga liksom önskan och längtan i uppfyllelse? Ja, ständigt. Gud gör det jämt. I vår vardag, hela tiden, över hela världen. Det andra svaret måste såklart bli Jesus. Självklart är det Jesus. Därför att det som händer när Jesus kommer, det är att han i konkret mening gestaltar Guds välsignelse i sin egen närvaro på jorden. Bönen om att Guds namn ska läggas på folket besvaras historiskt genom att Jesus som Guds son kommer till folket och är närvarande mitt ibland folket. Katastrofen runt Jesus blir extra smärtsam när den innebär att folket inte ser det, vilket Jesus har svårt med, och även hans efterföljare den första kristna tiden, som säger: förstår ni inte vad Gud har gjort? Gud har kommit i sin personliga närvaro. Och det är det stora. Så när Jesus kom så är det rätt att säga: välsignad är han som kommer i Herrens namn, som den här texten är för den här dagen som vi läste i början. Det är alldeles uppenbart att det är det som är det stora. Herren är här. Herren är närvarande. Bönen är besvarad. Välsignelsen är här. Den stora välsignelsen med ett jättestort V. Och då är det inte så konstigt att Jesus talar om det väldigt tydligt. Vi tar ett par exempel på vad han säger. Ifrån Matteus kapitel 5. Där kan man läsa så här. Det är det som vi brukar kalla för bergspredikan. Den första delen av det. Kapitel 5, vers 44. Och jag läser så här. Men jag säger er, säger alltså Jesus, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni era himmelska faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Där har vi det, han sa det. Sen är det också så att han gör det. Och där har vi ett märkvärdigt exempel som finns i Markus kapitel 10. Det är ett exempel som man kanske lätt går förbi. Men kom nu ihåg att traditionen där Jesus uppträder, det är en stående präst som med lyfta händer uttalar den aronitiska välsignelsen över folket. Och här i den här scenen som jag nu läser ifrån Markus 10, vers nummer 16, så kommer folk fram till Jesus med barn för att han ska röra vid dem. Han gör ju under och han tar ofta i folk och så. Och sen så blir de bortvisade. Och när Jesus då säger emot det, han tycker att de ska få komma fram till honom. De ska inte hindras. Då står det i vers 16 så här om Jesus och barnen. Han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Hör ni den dramatiska uppfyllelsen av den aronitiska välsignelsen? Med lyfta händer där välsignelsen förväntas strömma till människor. Här har vi Gud i egen hög person, Jesus, som nu tar upp barnet i famnen och lägger sina händer på barnet. Nu är Guds namn och Guds person på folket. Vi vet inte om han står eller sitter. Jag har föreställt mig många gånger att han sitter ner. Men det är inte alltid så sannolikt att han gör det. Han står ofta också. Han kan mycket väl ha tagit upp ett barn. Och det är väldigt starkt, i vilket fall, att gudomen på jorden väljer att ta upp, ta in, ta till sig ett människobarn. Det är så vackert. Jesus är universums förnämsta och främsta uppfyllelse av välsignelseprincipen. Han är Guds välsignelse gestaltad i mänsklig form. Så ja, läs mycket om Jesus och notera hur han välsignar. Han talar, ja, men han gör. Och han är konstant. Det är underbart att läsa om Jesus som den stora välsignaren. Och så har vi en märklig formulering också i slutet på Lukas evangeliet som jag vill peka på den här punkten ett ögonblick bara. Det är kapitel 24 i Lukas. Nu har Jesus dött och uppstått. Och vi är i slutfasen av det som sker runt hans jordiska tillvaro. I kapitel 24 i Lukas visar sig Jesus uppstånden och i slutet alldeles så finns himmelsfärden. Och då läser jag från vers 50 till 52 i Lukas 24. Han tog dem, alltså lärjungarna, med sig ut ur staden bort mot Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem, lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Vår räddare, vår mästare, vår frälsare, Gud i mänsklig gestalt, lämnar denna värld välsignande med lyfta händer. Det är mäktigt. Lämnade Jesus jordelivet i nederlag? Nej, i superseger. Påskens händelser kommer att leda oss fram till ett synbart katastrofalt nederlag, men kommer att mynna ut i en himmelsfärd så småningom med lyfta välsignande händer. Och sån är Jesus fortfarande i denna dag. För Jesus välsignar oss nu. Han har i bildlig mening nu då fortfarande lyfta händer över ditt och mitt liv. Du och jag är konstant välsignade av Jesus, vilket är helt följdriktigt med hur Gud ständigt vill välsigna oss. Och därför skriver Paulus så här i Efesebrevet 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Alltså Fadern är välsignad. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som finns, som genom Kristus finns i himlen. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Jesus välsignar oss ständigt. Du är välsignad av din Jesus. Varje dag, ständigt och jämt. Vilken underbar uppmuntran denna vackra mars förmiddag när solen skiner över oss. Det tredje svaret på hur och när och var det går till kommer då som en följd av detta. Vi ska också välsigna. Genom oss går välsignelseidealet in i praktisk tillämpning. Och det är klart att vi då ska välsigna andra. Ge som gåva vad ni har fått som gåva, säger Jesus i Matteus 10. Det är ju uppenbart att välsignelsen över våra liv ska flöda vidare till andra. Det är ju uppenbart, och det är också uppenbart att vi måste göra ett val. Det är ju så att vi har en tendens att när vi möts om någonting som är destruktivt till oss själva, så svarar vi inte spontant med en välsignelse, utan snarare med någon slags negativ yttring, kanske rent av förakt, i värsta fall hämnd. Den här världen är hämndpräglad, och jag tycker stundtals att den är allt mer föraktpräglad. Men vi har ett uppdrag som Guds folk att gå emot världens allt förakt, må det vara på den politiska högsta scenen i världen eller vara i vårt vardagsliv när vi möter våra grannar. Låt oss aldrig acceptera förakt som svar på förakt. Det är obibliskt och osunt och ogudligt. Låt oss svara med att ta uppdraget som Gud själv har gett oss genom Jesus. Att vara välsignare när andra förbannar. Att vara välsignare när andra föraktar och förkastar. Vi kan mycket väl komma i lägen där vi just på grund av att vi bekänner Jesus som vår Herre blir föraktade och förkastade och till och med förföljda. Inte just i Mariannelund, men vi kan bli mobbade för det, men det går inte att jämföra med den förföljelse som äger rum runt jorden av Guds folk. Men svaret kan aldrig vara förakt i gengäld. Det kan aldrig vara förkastelse i gengäld, därför att sån är inte Gud. Så att ja, så här skriver Petrus i sitt första brev i kapitel nummer 3. Och det här är, det går liksom inte att bara bortse från, det är starka ord. Petrus är en av de lärjungar som har varit med och hört Jesus. Lyssna på det här. Första Petrusbrevet 3:8-9. Till sist, ni ska leva i endräkt och inbördes förståelse. I broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna. Och så kommer ett citat från en saltarsalm. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. Den som älskar livet och vill ha goda dagar, Han ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka frid och sträva efter den. Till Herren ser till de rättfärdiga och han hör deras bön. Vi är kallade att välsigna. Och jag skulle vilja säga att den människa som välsignar impregnerar sitt liv mot det som är nedbrytande. Det finns en återeffekt in i våra egna liv när vi välsignar andra. Vi kan tänka att det är bra för dem att vi välsignar dem. Det är bra för Gud gillar det också. Men lyssna, det är bra för oss själva att vi välsignar andra. När du och jag välsignar någon som uttrycker sig förnedrande om oss och till oss, och vi svarar med motsatsen, någonting gott, och välsignar, då impregnerar vi våra egna liv emot det som är orättfärdigt. Vi vaccinerar oss själva mot det onda. Värt att tänka på, en annan viktig poäng i min predikan idag här mot slutet. Vi mår också väl av att välsigna, därför att då agerar vi i godhetens namn och i godhetens atmosfär. Det är svårt, det är nästan oöverstigligt svårt att välsigna när andra förbannar. Men med Guds hjälp måste det vara nödvändigt, måste vara möjligt. Och det är nödvändigt om kärleken ska segra på vår jord. Och dessutom är det ju så att när vi välsignar andra så stärker vi oss själva till gott. Det är upplyftande. Vi gynnar vår egen godhetsutveckling när vi välsignar andra. Det är det underliga med den mekanismen. Du och jag mår väl av att välsigna andra och kommer att ha större lust att göra gott än om vi gnäller och klagar och snackar skit om folk och tycker att allt är värdelöst. Om vi är ett välsignande folk, om jag är en välsignande person, så kommer våra liv, mitt liv, också att bli berikat. Och jag kommer att växa i min tro. Så vill vi växa med Kristus, då ska vi göra som Kristus. Vi ska välsigna. Vill vi förändra världen, ska vi också göra som Kristus. Vi ska göra gott och vi ska välsigna. Så den här välsignelsen som vi nu ger när vi ger som gåva vad vi har fått som gåva, det är klart att det är att vi önskar människor gott. Och det är klart också att vi ber för människor. Vi ska be jättemycket för folk, det är välsignande. Och så ska vi göra gott för människor. Och vi är framme vid avrundningen. Det här är utmaningen. Jag känner allvaret i det jag själv säger, för jag talar till mig själv. Jag vet att det här inte är enkelt. Men jag vet också att det är möjligt. Och jag ser att det är Guds kallelse till oss. Utmaningen är trefaldig. Eller ja, uppmaningen kanske är bättre att säga i slutet av en predikan. Uppmaningen är trefaldig. För det första, låt oss ta emot Guds välsignelse. Min uppmaning till mig själv och till oss alla är den. Ta emot Guds välsignelse, den flödar. Och den andra uppmaningen är, välsigna andra. Ta utmaningen att leva i praktiken det som du har fått av Gud. Och sträva efter att likna Herren, välsigna andra. Och det tredje såklart, prisa Gud, välsigna Gud. Tacka honom för allt han har gjort och allt han gör. Vilken nåd! Vi ska viga våra liv åt att välsigna andra. Välsigna Gud och ta emot välsignelsen. Detta är som jag nu tycker i slutet av denna predikan idag. Detta är vår stora förmån och vårt ljuvliga uppdrag. Att få vara välsignade för att välsigna. Vi ber tillsammans. Tack, Herre.